I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Säger vi på denna Kristi himmelsfärdsdag och inleder med Saltarens särskilda himmelsfärdsalm som är Saltaren 47. Klappa händer alla folk, ropa till Gud med jublande röst. Herren den högste är fruktad, en stor kung över hela jorden. Han lägger folk under oss, folkslag under våra fötter. Han utväljer åt oss vår arvedel, hans älskade Jakobs stolthet, Sela. Och lägg nu märke till vad som kommer. Gud har farit upp under jubel, Herren under basuners ljud. Lovsjung Gud, lovsjung, lovsjung vår kung, lovsjung, för Gud är kung över hela jorden. Lovsjung med vishet. Gud är kung över folken. Gud sitter på sin heliga tron. Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk. För jordens sköldar tillhör Gud. Högt är han upphöjd. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Vi tackar dig, käre himmelske frälsare och konung, att du har farit upp under jubel och satt dig på Faderns högra sida, där du nu ber för oss. Vi ber om din välsignelse över vår gudstjänst. Vi ber om nåd att kunna bekänna våra synder. Och så ta emot all den välsignelse som du har berett åt oss. Amen. Det står i dagens epistel: medan de såg mot himlen. Medan de såg mot himlen. Tillsammans med hela Kristi kyrka ser vi idag mot himlen. Och vi ser på det sätt som det står i grekiska texten. Nämligen, de såg intensivt. Nästan så de stirrade. Så är det grekiska ordets betydelse. När de står att de såg. Det var inte bara kastade en blick. Utan de såg mot himlen. Dit Jesus for den här dagen på Olivberget. 40 dagar efter hans uppståndelse. I församling efter församling runt hela jorden samlas miljoner av Guds barn för att klappa i händerna och ropa med jublande röst att Gud, vår Herre Jesus Kristus, har farit upp under änglars jubel och trumpetfanfarer och intagit platsen på Guds högra sida. Ja, vår Herre Jesus är inte bara uppstånden från de döda. Han har i triumf farit till himlen. Apostlarna och säkert också många andra som skulle komma att bli deras medarbetare var tillsammans med Jesus på Olivberget. Han hade talat om den kommande världsvida uppgiften om att vara hans vittnen. Och så avslutade han detta uppdragsgivande med att lyfta upp sina händer för att uttala den aronitiska välsignelsen. Och under det att han välsignade: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Så, medan han välsignade, så lyftes han upp inför deras ögon. De såg hur han lyftes upp. De såg hur skyn kom och liksom tog bort honom så att de inte längre kunde se. Och där stod de och såg mot himlen. Men de visste. Och de var inte bedrövade, för det står i Lukas sista verser, att de var mycket glada när de vände tillbaka till Jerusalem. Under 40 dagar hade Jesus talat med dem om Guds rike. Och de visste hela tiden att han synligt snart skulle tas ifrån dem. Men Guds rikes hemligheter hade han uppenbarat för dem. De visste att Messias hade kommit och varit hos dem och skulle lämna dem synligt. Och de visste någonting helt avgörande, för de visste hemligheten med korsdöden. Och där i ligger hela kristenlivets hemlighet, att man känner hemligheten med korsdöden. De visste vad som väntar av ett livslångt arbete. De visste att den här fasen av frälsarens arbete var avslutad. Och de visste att nu satt han på sin faders högra sida. Men att han osynligt skulle vara med dem. Just som han hade sagt där uppe i Galileen. När han sa, se jag är med er alla dagar in till tidens ände. Ja, han skulle vara med dem genom det budskap som de nu hade att förkunna. Han skulle vara med dem vid varje doptillfälle. Också det doptillfället när just du eller jag döptes. Han skulle vara närvarande när de ofta skulle komma att fira den heliga måltiden. Och de visste att han skulle vara mitt ibland dem i de heligas gemenskap. Där två eller tre är församlade i hans namn. Under veckan före sitt lidande hade han gång på gång upprepat att han skulle komma tillbaka i stor härlighet. Och det var just det som änglarna nu bekräftade när de plötsligt stod där. Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Vi som är samlade till gudstjänst idag, vi firar Kristi himmelsfärd och vi ser mot himlen och väntar hans återkomst. Vi väntar hans ankomst snart. Och medan vi väntar har vi uppgifter. Men kommer han ikväll? För så kan det ju vara. Kommer han ikväll? Är du beredd? Är du färdig? Är du ren? Är dina händer rena? Är dina läppar rena? Är dina ögon rena? Är ditt inre rent? Har du fullgjort allt? Är allt i ordning så som han vill? Nej, du vet att du måste svara nej. Men vi som har lärt känna honom, som har farit till himlen, vi vet att han har gett oss någonting helt nytt, nämligen att han har lidit för alla våra synder. Han har gjort allt som vi borde göra. Han är vår rättfärdighet. Han är min rättfärdighet och det är min enda tröst. Men det är också din tröst att han är din rättfärdighet. Och genom det kan du möta Jesus ikväll. Och denna renhet hämtar vi ut på nytt och på nytt när vi bekänner våra synder. Skulle vi då drabbas av något av tidens förfärliga terrordåd när vi kommer med bussen förbi Almar eller Brunnsparken och det helt plötsligt sker att vårt liv på jorden bara tar slut så där, så är vi helt plötsligt i himlen hos Jesus. Det är Jesu vänners. Min hustru tittar på mig. Sa jag rätt? Stämde det inte? Detta är Jesu vänners stora privilegium. Gör dig därför ren på nytt i Jesu blod. Och var inte rädd. Inte heller för terrordåd. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som har upphöjt din son ur förnedring och lidande och uppväckt honom från de döda och satt honom till kung över ditt rike, vi ber dig, utrusta oss med kraft att vara dina sändebud och för ditt rike till seger genom Jesus Kristus, vår korsfäste och upphöjde Herre. Amen. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen idag på Kristi himmelsfärdsdag, som står att läsa på sidan 193. Vi läser ur profeten Daniels bok. I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Och denna dagens epistel, som står, vänder tillbaka ett blad i evangelieboken, så läser vi från Apostlagärningarnas första kapitel. I min förra skrift, käre Theofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Men de såg mot himlen dit han for upp. Se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sade: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa: Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag ska göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, vi tackar dig för att vi får vara i ditt hus och att vi får veta att du är här. Och nu ber vi dig, tala med oss om hur du ber för oss. Amen. Be och ni ska få. Be och ni ska få. I söndags firade vi bönsöndagen. Och in mot hela kristenheten kommer detta underbara Jesu löfte. Be och ni ska få. Om och om igen kommer det. I 2000 år har Jesu lärjungar fått uppleva att deras böner blivit bönhörda, blivit hörda. Även om de ibland har fått vänta en tid. Och även om de ibland har fått annorlunda svar än de först hade hoppats. Men genom Guds folk går en lovsång till vår himmelske far. En lovsång för alla bönesvar. Där tack vare det som Jesus sa, be och ni ska få. Idag handlar det om Jesu bön för oss. Han ber för oss. Vi har just läst ett kort avsnitt ur den så kallade översteprästerliga förbönen. Det var den sista kvällen före sitt lidande som Jesus bad. Och som Johannes i kapitel 17 har återgett säkert i sammandrag. Jesus hade nyss instiftat den måltid, altarets sakrament, som genom årtusenden skulle vara den särskilda platsen för Jesu vänner att minnas sin mästare och förnya den djupa gemenskapen med honom. Många gånger hade lärjungarna naturligtvis hört sin mästare be. Men den här kvällens bön var något alldeles särskilt, och den skulle bevaras åt Guds folk genom alla tider. För det var för sina lärjungar i alla tider han bad. Och därför ska vi nu tala om när Jesus ber för oss. När Jesus ber för oss. Först, på Faderns högra sida ber Jesus för oss så som han bad i Jerusalem. Ja, det är så vi får tänka. Bönen som Jesus bad då i Jerusalem, kvällen före sitt lidande, den bönen liksom klingar genom evighet, eller genom tiderna. På Faderns högra sida, från sonen in till Fadern. Det var prästernas uppgift i templet att i anslutning till de olika offren be för folket. Nu kallas ju Jesus för präst. Det står i Psaltaren 110. Du är en präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. För evigt. För evigt är Jesus präst. En bedjande präst. En förebedjande präst. Därför fortsätter han att ständigt be för sina lärjungar i alla tider. Och när vi idag firar hans himmelsfärd och hans inträde i himlen, så får vi med stor tröst och glädje bli påminna om att vi på Faderns högra sida har en underbar och stark förebedjare. Och han fortsätter att be så som han bad den sista kvällen. På samma sätt som hans lärjungar fortsätter att fira den måltid som han just då hade instiftat. Innan vi går till det särskilda böneämne som Jesus i vårt evangelium idag lyfter fram, så låt mig få påminna om de viktigaste ämnena som Jesus då inför Fadern lyfter fram enligt Johannes 17. För så som han bad då, så ber han nu för sina nutida lärjungar. Och så ber han för dig. Jag kan peka på vem som än tillhör Jesus och säga, så här ber han för dig. Han bad, helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett. Jesus kom för att uppenbara sin fars namn, det vill säga hans fars sanna ansikte, genom att komma själv. För Jesus är Faderns ansikte på jorden. Och Jesus har fått det namn som är över alla namn. För han är Guds son, sann Gud, samtidigt som han var och förblir sann människa. Den här bönen som Jesus ber för oss handlar alltså om att vi ska bevaras i den innerliga gemenskapen med Guds son. Det finns ingenting som är så angeläget som just detta, att vi bevaras i den innerliga personliga gemenskapen med honom medan vi vandrar på den här jorden som på många sätt är farlig. Ja, det är riskfyllt. Han säger vidare att jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Man kunde ju tänka att det hade varit mycket bättre för Jesu lärjungar där vid himmelsfärden, att de hade fått följa med sin mästare till himlen på direkten. Då hade de sluppit alla de faror som hotade. Men de hade ett uppdrag att utföra. Det fanns en mänsklighet som skulle pågå ett antal tusen år innan han kommer tillbaka. De hade fått ett uppdrag att utföra, och därför skulle de vara kvar i världen. Och så är det också för oss genom alla tider. Jesu vänner måste en tid vara kvar i världen. Men Jesus ber, Far, att du ska bevara dem från det onda. Det onda kunde också översättas med den onde. På samma sätt som Jesus lärde oss att be i bönen Fader vår, den sista bönen, när det står fräls oss ifrån ondo, så kunde det också översättas det onda eller den onde. Vad är det värsta onda som kan drabba oss? Att förlora en som vi älskar. Ja, det är hemskt. Att vi förlorar vår hälsa. Det är heller så kul. Att vi möter förföljelse, martyrium, så som så många kristna över världen drabbas av idag. Enligt uppgift från Open Doors dör var femte minut en kristen någonstans i världen. Så går de in en efter en till sin Herre Jesus och får se honom i hans härlighet och dela den härligheten med honom. Nej, det var inte heller det värsta onda. Nej, det värsta onda är något helt annat. Det är att komma bort från Jesus. Att förlora hjärtats förtroende för Jesus. Det är att mitt i tidens svårigheter stänga sitt hjärta. Bli likgiltig eller göra hjärtat hårt för honom. Eller för en nästa som det är lite svårt att leva med. Den onde lurar vid varje korsväg i livet för att rycka en kristen bort från Jesus in på en annan väg, på bitterhetens eller vällustens eller det hårda hjärtats eller den ouppklarade syndens väg, bort från denne underbara vän som ville vara med på varje vägavsnitt, vid varje korsväg, varje dag för att hjälpa i alla lägen. Kära medkristna, vi har en förebedjare på vår himmelske fars högra sida. Han ber för oss. Han ber för mig. Och han ber för dig. Kan du riktigt ta in det? Att han i detta nu ber just för dig. Att du inte ska komma bort från honom. Att du inte ska gå miste om det mycket stora och underbara som han lovar i vårt evangelium. Att få vara där han är. Och få se och uppleva den härlighet som han har. Få del i den. Att Jesus verkligen menade också i sin detta i sin förbön ligger gömt i det här. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer till tro på mig genom deras ord. Alltså att jag kan veta att det handlar om mig. Att han ber för mig. Inte bara för de 12 där, eller de 11 och andra som var där i Jerusalem. Jag ber inte bara för dem, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Vi har kommit till tro på Jesus genom apostlarnas ord. Så därför vet vi att Jesus ber också för oss. Men här ligger också Jesu fortsatta bön för att det vittnesbörd som vi avlägger i vår tid, det missions- och evangelisationsarbete som vi går in i det församlingsbygge som vi är med i, det står under Jesu fortsatta förbön. Detta för att fler än vi ska få vara med honom i den himmelska härligheten som nu Jesus har gått in i. När du vittnar för din granne, för det jag vädjar av hela mitt hjärta. Jag vädjar att du vittnar för din granne. Och när du gör det, eller för någon annan, glöm inte att det vittnesbördet har kraft genom Jesu förbön. Var därför frimodig. Han bad också för Guds folks enhet. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss liksom du, far, är i mig och jag i dig. Här är vi inne i de heligas hemlighetsfulla enhet. Enheten som alla som lever i tro har med varandra. Troende judar, troende hedningar, troende svenskar, troende amerikaner, troende afrikaner och så vidare. Och därför är alla som tror på sonen, vi är ett med varandra. Därför att vi tillhör honom. Vi är lemmar i hans kropp. Vi lever i honom, lever av samma nåd. När vi når målet ska det visa sig att det verkligen bara var en enda kyrka. Just som vi bekänner i vår trosbekännelse. En helig allmänlig kyrka. Därför är den söndring som råder mellan kristna, både på samfundsplan och på personligt plan, en stor olycka. Och roten till detta finns självklart både i falsk lära, i småskurenhet, oförsonlighet och mänskligt högmod. Men den som inom sig har hört hur Jesus har bett att de ska bli ett, ska veta att Fadern har hört och att vi hör samman med varandra. Var och en som har detta hjärteförhållande med Jesus. Och därför, och vi ska därför för egen del göra allt för att bevara och förnya den enheten, men aldrig på sanningens bekostnad. Vidare, Fadern ger vad sonen ber om. Det här är så viktigt. Fadern ger vad sonen ber om. Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. Här är nu Jesus inne på någonting så underbart att man knappt kan förstå det och knappt kan tro det. Far, är det som Jesus ville säga. Far, alla de som nu omger mig, alla som lever i tro på mig, alla som behöver mig och som har förstått att jag har utgått från dig, alla dessa som känner mig i alla tider, miljoner och åter miljoner människor, miljoner Guds barn, jag ber att de ska få vara med mig. Jag vill att de ska få se och uppleva min härlighet. Och när de får se den, så ska de få vara med inne i härligheten och få uppleva den fullt ut på samma sätt som jag upplever den. Och allt vad som varit tungt i världen ska vara helt försvunnet. Petrus, Jakob och Johannes hade en gång för en kort stund fått uppleva något av härligheten på förklaringsberget. Och Petrus sa, han visste inte riktigt vad han sa. Herre, är oss gott att vara. Ska jag bygga tre hyddor? En åt dig, en åt Moses och en åt Elia. Men det var så stort. Det var så oerhört fantastiskt att få vara där i glansen av Jesu härlighet. Det är gott att vara där. Jesus bad att de ska få se min härlighet. Det ligger mycket mer i ordet se än att bara vara åskådare. När vi får se hans härlighet, och den får bara hans vänner se, så gömmer sig i detta en delaktighet. Att få smaka saligheten utan slut. Få se hans ansikte utan att skämmas, utan att rodna, utan rädsla. När Jesus uppstod från de döda så genomgick han en fullkomlig förvandling. Varje cell i Jesu kropp förvandlades till uppståndelsehärlighet. Det var hans gamla kropp. Men varje cell i kroppen var helt förnyad, förvandlad, förhärligad. För Paulus hade Jesus uppenbarat följande. Han skriver i Filipperbrevet 3. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och hör nu, han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp som han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Nu säger Jesus i sin bön: Far, jag vill. Vi stryker under det. Jag vill. Säger barnen ibland. Jag vill. Fast det stämmer inte alltid med mammas och pappas vilja. Men hur är det mellan fadern och sonen? Jag vill. Det ligger någonting mycket viktigt i det här. I sonens ord, jag vill. Kan fadern neka sonen något? Nej, under inga omständigheter. Nej. Detta jag vill är ett helt fantastiskt evangelium till oss. Du som om och om igen har ären till Jesus, du som behöver honom för dina synders skull, hör vad Jesus säger. Jag vill. Jag vill att där jag är, där ska också de vara med mig. Jag vill. Jag vill. Och denna sonens vilja är också faderns vilja, eftersom de båda är ett i vilja, i väsen och Gudoms härlighet. Därför råder jag dig, kära medkristen, jag försöker säga det här till mig själv, men nu säger jag det till dig, att riktigt ta fatt i det ordet, jag vill. Jesus säger, ser på dig och säger, jag vill. Jag vill. Och menar just dig och inkluderar dig i den bönen. Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Det står i Ordspråksboken att före världens skapelse har av evighet har sonen lekt inför faderns ansikte. Och så blev han människa, gick in i det nödvändiga lidandet. Det fanns en förbannelse som varje människa är delaktig i. Och se, när Jesus hängde på korset i ett ofattbart lidande, då kunde man inte se någonting av hans härlighet. Men när du ser honom på faderns högra sida, i jublande glädje, så är märkena efter såren på honom som oändligt dyrbara blodröda rubiner. Och vad du kommer att prisa honom där, hoppa och dansa och leka, prisa honom för hans kärlek. Och till sist, när jag hör Jesus be för mig, utgjuts Guds kärlek i mitt hjärta. Om nu denna bön som Jesus bad i Jerusalem och som han fortsatt ber på faderns högra sida, också i detta nu, får nå inte bara mitt öra och mitt förstånd, utan också mitt hjärta, då utgjuts Guds kärlek i mitt hjärta. Paulus skriver något underbart i Romarbrevet 5. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Hör ni det? Paulus säger det. Vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod, och tålamodet fasthet, och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Och så tillägger han: för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Jesus är Guds kärlek. Och när Jesus bor i mitt hjärta genom syndernas förlåtelse, så fyller Guds kärlek mitt hjärta. Därför att fadern älskar sonen. Därför blir du glad när du läser din bibel och får syn på Jesus på nytt. Du vet, han älskar dig och han är din rättfärdighet. Och därför längtar du också till det heliga bordet där han vill möta dig också idag. Det är Kristi himmelsfärds dag, och vi vet att han är på faderns högra sida. Och vi väntar på den stora dagen när han kommer igen, när han träder ut ur sin himmelska boning. Och han kommer, som änglarna sa, på samma sätt som han for. Han kommer för att hämta dem som då är kvar på jorden, de som väntat på honom och sett fram mot hans ankomst, tillsammans med alla som har dött i tron. Detta är vår hemlighet. Vi vet han kommer tillbaka, och vi älskar hans ankomst. Eller hur? När du hör om detta, kanske att det oroar dig. Kanske att det nu finns någon hos vilken det finns en aning om att det finns synd i ditt liv som du inte har velat göra upp. Kanske att talet om hans återkomst oroar dig. För du älskar världen eller något här i världen, och du vill inte att han ska komma. Då är det något som måste ordnas upp i en sann omvändelse och uppgörelse. Annars blir hans ankomst och återkomst en mörk dag för dig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Herre Jesus, du är här och du har talat med oss. Låt våra hjärtan få fyllas av glädje, av himlens glädje. Men Herre, är det något som måste göras upp, som inte är uppgjort? Herre Jesus, ge oss nåd att se till att vi varje dag är redo att ta emot dig. Det ber vi om i Jesu namn.